Arkan, Kärlösa nätter handlar om hur du 19 år gammal åker tillbaka till din släkts hemby för att besöka släktingar. Och plötsligt inser du att du kommer att bli bortgift. Kan du berätta om den här resan?
Det där var en resa vi gjorde när jag var 19 år gammal. Och jag hade inte varit hemma på ungefär 5-6 år. Hemma, utan i mitt hemland då. Hemland. Sverige är mitt hemland. Utan där vi ursprungligen kom ifrån. Så var det ganska kul för mig att åka på den här resan. Att jag inte varit där på många år. Men vad jag inte visste då var att de hade planerat liksom över mitt huvud. Ett äktenskap med en just kusin. Och idag, många år senare. Alltså för det första, att bryta mig loss ifrån det här, så krävdes det ju liksom att min pappa köpte mig fri och jag blev utfrusen från familjen och pappa liksom hade varit nära att tappa respekt och anseende och liksom bara det helvetet han har gått igenom och liksom hur min kusin också fick lida för det här och alla fick lida helt enkelt. Men nu i efterhand när jag ser på det här och jag författar och skriver om allt det här, så får man ju en helt annan förståelse. Till skillnad från då när jag var 19 år. När jag var 19 år och jag gick igenom det här, då förstod jag inte det och jag vägrar acceptera det. Men idag så förstår jag det. Men jag vägrar fortfarande acceptera det. Det är den insikten jag kommer fram till idag. Och därför är det viktigt för mig att skriva om det här. För att vi ska kunna förstå det, men absolut inte acceptera det.
Det är att man talar ju ofta, eller hör åtminstone ofta, om flickor som blir bortgifta. Men det här med män som blir bortgifta inom släkten, så att säga. Är det någonting som är vanligt, men man talar inte om det på samma sätt?
Det är så intressant när du säger att vi hör att kvinnor blir bortgifta, flickor blir bortgifta, men inte män. Men det är så fascinerande hur vi har då tagit för givet att den pojken inte har blivit bortgift med den flickan. Jag menar, hur kan vi i vårt sundaste förnuft tänka att det här är en pojke som också vill ge sig in i ett tvångsäktenskap? Vad vet vi om den pojken? Vad vet vi om han som kanske bor på andra sidan jorden och är kär i grannflickan? Men vad har hänt honom till exempel? Jo, han kanske har lärt sig att underminera sina egna önskemål för familjens bästa. Så vad vet vi? För mig så har det alltid funnits tvångsäktenskap för pojkar också. Men det är bara vi som har vägrat se det och vägrat förstå det. Det enda jag gjort är bara liksom visat hur situationen ser ut. Så det är klart att man liksom vaknade upp lite grann efter det här. Efter min första bok. Och det är jag tacksam för idag. Att man lyssnar och inte bara läser, utan man lyssnar och man tar till sig och man är beredd att förändra. Och då har man gjort väldigt mycket.
Din relation till din familj och din släkt försämrades ju katastrofalt i och med det här att du vägrar gå med på det, och du mådde själv väldigt dåligt. Du skriver också om hur du försökte ta ditt eget liv, körde av vägen med flit och så vidare. Att det krävdes en katastrof, så att säga, för att reda upp det här. Hur mår din släkt och din familj idag? Hur mår din kusin som du då inte ville gifta dig med?
Som sagt, det här var många år sedan, men det betyder absolut inte att det har blivit 100% bra idag i alla läger. Om vi tittar på relationen mellan mig och min pappa, jag och han har ju hittat tillbaka till varandra. För mig var det otroligt viktigt att söka försoning med honom. Men det var efter liksom samtal med min mamma som gav mig insikt och förstå just det här med att man ska förstå men inte acceptera det. Och idag är min pappa och jag bästa vänner. Jag älskar honom. Jag är så tacksam för att just litteraturen har gett oss det här verktyget. Både han och jag ville försonas. Det var ingen snack om saken. Men det var så himla svårt med vad skulle vara ingångspunkten i det här. I försoningsprocessen. Vem skulle ta det första initiativet? Och vad skulle vara för något som samlade oss eller knöt oss samman? Som vi kunde diskutera och inte diskutera ändå. Diskutera och inte döma. Och det var just liksom litteraturen. Att vi kunde sitta och prata. Och den chansen tog jag när jag skrev min andra bok. För då ville jag ju skriva om honom. Jag ville skriva om mamma. Jag ville skriva om det här förflutna. Jag ville skriva om när han deserterade från irakiska armén. Jag ville skriva hur hans syster våldtogs och mördades i irakisk militärfängelse. Hur hans familj fick 4 år. Hur min mamma var 12 år gammal när hon tvingades in i ett äktenskap. När hon var 12 år födde min syster. När hon var 14 och fick mig. När vi kommit till Sverige och sa hon 4 barn och 19 år. Den här posttraumatiska stressen du bär med dig. För mig var det väldigt viktigt att finna mig själv genom mina föräldrars ögon och deras historia. Och idag har jag gjort det. Och idag är jag min pappa. Vi är bästa vänner. Och jag kan bara säga så här. Det är aldrig för sent för försoning.
I den här andra boken Blodrödaren rätt så sitter ni på ett café och han berättar sin historia för dig. Och då har det gått 30 år och han har inte berättat det för någon. Det är första gången han talar om de här händelserna. Hur han värvades till armén, skulle strida och hur han gifte sig med en kvinna som var väldigt ung. Han var själv väldigt ung och så vidare. Och hur han deserterade. Hur var det för honom att berätta det här för dig?
Det var nog överväldigande. För att jag tror nog att han aldrig skulle kunna se den här situationen där vi båda satt i. Att bara några år innan så liksom fanns inte ens jag för honom. Jag existerade inte. Jag var förskjuten, försummad, förnekad. Men den här kärleken som ändå fanns där, men också en annan grej som är väldigt viktigt för mig att nämna, det är något som jag fortfarande trots all mörker hade inom mig. Det var hopp. Och det är så viktigt att man känner hopp. Även om det sviktar ibland, det går åt helvete, att det inte går som det går, man förlorar någon. Men har man bara en liten gnutta hopp kvar där någonstans, Så kommer det växa. Det kommer komma tillbaka. Det kommer gro, det kommer bli större, det kommer bli starkare. Och det hoppet jag hade inom mig under allt det här, det växte ju bara ju närmare jag kom min egen far. Och för mig då när jag hittade tillbaka till min egen pappa och min mamma, så är jag så tacksam för att det hoppet inte lämnade mig. För då skulle inte jag vara här idag.
Du beskriver honom som en ung rebell i boken. En man som går sina egna vägar, kör motorcykel och är lite tuff. Och också det här i situationen när han ska så att säga välja fru. När hans mamma vill att han ska stadga sig och hitta ett jobb och en fru. Så väljer han ju också en fru som han blir kär i. Alltså han väntar så pass länge. Och i och med att han är den här rebellen så tycker jag att det finns också parallellen mellan dig och honom. Du var också en som satte dig upp mot familjen, var lite rebellisk av dig och vägra foga dig i vad familjen hade utstakat för dig.
Ja, det är många som säger det, att äpplet inte faller långt ifrån trädet, och jag hatar, förlåt, ordet är väldigt starkt, men mina syskon och de brukar alltid reta mig och säga att du är kopia av pappa. Och när jag får höra det, då blir jag så här, jag kokar liksom över. Men jag tycker det är lite fint ändå att de säger det. Jag är lite stolt ändå. Kolla på mig, jag har också motorcykel idag. Och min farsa säger till mig, du ska inte köra motorcykel. Jag bara, du då? Du åkte själv motorcykel. Han bara, ja men kör sakta. Så nej, men det finns paralleller. Och jag måste nog också bara säga att... som äldste pojke, äldste son. Jag har en stor syster, absolut. Men som... jag har alltid sökt den här platsen i min pappas ögon på något sätt. Att han ska vara stolt över mig. Så många andra som ser på sina föräldrar. Att man vill att de ska vara stolta och sluta klaga en dag. Och bara titta på mig och acceptera mig för vem jag är. Och jag gjorde allt. Jag kämpade, jag slet, jag gjorde så konstigaste grejer bara för att pappa skulle bli nöjd och glad och respektera mig. Så där. Men det funkade inte. Det gjorde det aldrig. Och jag kan bara säga så här, den dagen jag slutade försöka, det är då jag fick den respekten.
När han hade berättat sin historia, hur var han som far då? Hur förändrades din bild av honom?
Den bilden av han själv, om sig själv och vad som hände med honom innan och efter den här historien då han fick sitta och berätta. Och intervjuerna jag gjorde var ju kanske typ 7-8 gånger, 2 timmar styck per gång. Och efter kanske första och andra intervjun så märkte jag att det var han som var den här drivande motorn som ringde till mig och sa kom, vi ska skriva bok. Jag bara vänta nu, i 30 år har han förtryckt det här. Och helt plötsligt sa jag bara, det är en ventil jag har öppnat nu. Nu bara forsade det ut. Så han förändrades ju, markant.
Den här blodrödaren är en väldigt stark historia. Jag måste säga att jag hade svårt att läsa på slutet. Den handlar om din pappa och hans flykt undan militärtjänst så att han deserterar och han och hans fru och två barn, du är bara 2 dagar gammal när de tar sig över bergen till Iran, och framförallt det att han är omedveten om vad som händer familjen, vad som drabbar dem. Och det här var någonting som jag hade hemskt svårt att läsa, de här trakasserierna, det här våldet, hoten, maktövergreppen, sexuellt våld i de här fängelserna, de förtryckarmetoderna. Var det här någonting som din pappa berättade för dig, eller hur vi kan reda på att släkten blev utsatta för de här, och hur reagerar han på det?
När min pappa åker tillbaka för första gången, han får ju reda på det här över ett telefonsamtal. När vi är hemma i Sverige, och 10 år har inte han vetat då. Vi kom till Sverige 83, men vi lämnade i Irak 1980. Så sen 1980 till 1990 hade ju han ingen aning vad som hade hänt. Och under den här tiden vi är i Sverige, så alltså från 83 till 90 på 7 år, så den här mannen lyckas integrera sig i Sverige. Han har assimilerat sig, talar svenska flytande. Han är det exemplariska exempel på hur man kommer hit som person och har lyckats med att integrera sig. Han driver 3 verksamheter samtidigt. Har pengar, vi har Volvo, vi har den här feta villan ute i Slagsta. Vi lever det idylliska livet. Men en dag, ja, det är just julafton 1990 som vi får det här telefonsamtalet, och då har vi ungar slitit upp våra julklappar i vardagsrummet och Kalle Anka går på tv och julgranen är så här pyntad och mamma står i köket och lagar julbordet. Pappa får telefonsamtalet, han svarar. Och då får han reda på vad som har hänt. Att alla har suttit i fängelset, att hans syster har blivit dödad. Hans pappa har blivit paralyserad och handikappad av den här tortyren. 4 år av den här tortyren har han fått sitta. Och det får han reda på över ett telefonsamtal. Så det förändrar ju hela hans tillvaro, hela hans liv. Och från att vara på toppen av det här berget då, så faller han till grunden. Han förlorar allt. För alla pengar, allt vi äger, det måste hem. Han måste täppa till den ångesten. För priset för Sverige, priset för att få komma till hans frihet, hade kostat hans systers liv. Tortyren av hans pappa och familj. Det var oumbärligt för honom. Så det var en ambivalens i vår uppväxt som hos barn. Från att ha liksom upplevt det här med krig och flykt och komma hit och sen återuppleva det här på något sätt. Och sen nu liksom på senare tid. Få tillbaka liksom den här upprättelsen på något sätt. Där jag känner att pappa, okej, jag förstår att du var tvungen att ge bort allting av den ångesten. Men vet du vad, nu berättar jag det här. Och varje person som köper en bok, varje person som läser mina böcker, varje person som accepterar och förstår att människor som bär på ett bagage, då känner jag att det är en vinst för min egen pappa. En upprättelse. Så det är väldigt viktigt för mig att berätta de här historierna.
Och den här historien om de här, vad ska jag säga, tortyrmetoderna, förhörsmetoderna som för sig gick i de här irakiska fängelserna. Det är ju någonting som fortsätter idag. Men det, historien upprepar sig.
Ja, ja. Det är helt, alltså det gör så ont. Min pappa åkte tillbaka sen efter 12 år. Det var 2 år senare han kom tillbaka, 92. Och när han kommer tillbaka dit, då har han med sig pengar. Han ger bort allt. Det är då han får höra historierna. Han får se ärren. Han får se sin pappa som har tappat talförmågan. Det där, det brister för honom. Och idag när vi ser på tv, det gör så ont i min pappa att kunna se vad som händer. Att det är samma region 35 år senare. Samma människor, krig, flykt, miljontals människor på flykt. Han säger så här till mig. Han säger, vet du vad min son, de här har det värre. De har inte ens vatten att dricka. Det gör så ont att jag vet Att vi var själva ett av de barnen som han bar då. Vi var en av de familjerna. Men han ändå så säger att de har det värre än oss. Då förstår jag hur allvarligt det här är. Hur människorna lider idag. Och det är allt vi gör idag. Att hjälpa människor där borta. Det är så viktigt att vi gör det.
Mm. Hur har din släkt och familj det där nu som bor kvar i området?
Många av min släkt är ju peshmerga-soldater. Sådana här som har varit i över 30-40 år. Så att de är ju vana med att skydda kurdiska gränser. Så att yttre hot inte kommer in och våldtar, dödar, kidnappar kurder. Och, så att de har ju varit med om det här förut. Men varenda person som säger det här, de säger att vi aldrig sett något i dess like. För det här är nästan som så kallade sleeper cells. Alltså det kan finnas en terrorist bland oss, runt omkring oss. Vi vet aldrig, för vi vet inte hur den här ondskan ser ut. Det är det som är det hemska. Vi kan hantera, vi klarar av krig, så där, men vi behöver samla oss, organisera oss och bygga upp den här tryggheten och säkerheten. Två av mina släktingar har blivit skjutna, men de har klarat sig. De är ju blir omhändertagna nu och får den vården de behöver. Alltså det pågår hela tiden. Och det gör väldigt, väldigt ont. Och jag vet att det här förtrycket, ondskan, det kommer aldrig segra. Människan har för starkt hopp om livet än att vi ska bara ge upp. Jag vet att det kommer bli bättre. Men hur man når den här fredliga lösningen, det vet jag inte. Men jag vet att det kommer bli bättre. Det är viktigt att se framåt. Oftast i den här regionen där vi är ifrån så tar man ju väldigt mycket historia med i förhandlingar. Och det blir väldigt svårt att komma någon vart. Det är väldigt viktigt att se framåt. Jag tycker kurderna är väldigt duktiga på det nu i den här regionen som inte bara står upp för den kurdiska frågan. Utan det handlar om ge skydd åt människor, även med kristna, judar, muslimer, kurder, araber, turkmener, assyrer. Det spelar ingen roll. Det är viktigt att vi skyddar människan, mänskliga rättigheter, att vi värnar om det. Det är så viktigt.
Du åker ju mycket runt i skolor och föreläser för ungdomar. Vad är det de vill veta? Vad är deras frågor till dig?
Ja, jag pratar jättemycket om just det med egen makt, empowerment och tro på sig själva, veta sina egna mänskliga rättigheter, men också prata om kärlek, prata om att nå sina drömmar, att kunna ha en kommunikation med sina föräldrar, med sig själv. Och då vill jag ta mig själv som ett exempel som har gått igenom mycket av det här. Och sen då försöka infria och ge hopp till barn och unga som kan känna sig, inte alla men väldigt många kan känna sig uppgivna. Alltså att man misstror mot samhället, att det inte går, det är inte möjligt och man tar inte vara på det som finns. Så jag brukar få väldigt många frågor som hur gick det med kärleken? Hur ser din relation ut idag med din familj? Och jag som själv är så här skilsmässobarn sedan jag var 14 år så frågar väldigt många ungar, hur gjorde du för att ta dig igenom skilsmässan? Hur tog du kontakt igen med din mamma? Sådana frågor. Och vissa ställer inte frågor utan de bara vet. De sitter där och har tårar i ögonen och de bara vet och det spelar ingen roll vart du kommer ifrån. För jag tror jag pratar om de här frågorna, den här tematiken om kärlek och försoning och familj. Och det kan alla känna igen. Här diskuterar jag inte frågan om tvångsäktenskap. Utan det här är en mycket större fråga.